P1 Dokumentär. Miniserie.
Sen så bara boom, så börjar fler och fler köpa och man joinar kriget.
Hundratusentals aktiesparare över hela världen bestämmer sig på ett internetforum för att tillsammans stå upp mot några av finansmarknadens mest mäktiga spelare. Något som resulterar i en aktie som rusar med nästan 2000%.
Jag vill lägga in allt. Jag kommer köra all in på GameStop. Jag tänker sälja alla mina andra innehav.
En attack som skakar Wall Street.
Fan, fuck dem. Fuck dem som vill korta och att de ska tjäna pengar på det här. Och att de har manipulerat marknaden så här länge. Nu ska de fan få.
Men som också kan ha varit kriminell.
Om så att säga, avsikten, målsättningen är att påverka kursen, då kan det vara brottslighet.
Det här är historien om ett generationsbråk som utspelar sig i de riktigt stora pengarnas värld.
Bara du liksom vänta en dag skulle du kunna tjäna alltså mer än vad man tjänar på 10 år av arbete, och det är helt sinnessjukt.
Jag heter Anna Frey och du lyssnar på P1 Dokumentär miniserie om GameStop och aktiekriget. Första delen. Stora cash.
Men om vi bara kan ta lite ljud med att du räknat till 10 en gång.
Men vi tar det från början.
1.
Med den här killen.
2. 3.
Thomas.
4. 5.
Som egentligen heter något annat.
Jag är 20 år gammal.
Han bor i en förort i Stockholm.
Jag bor hemma. Har skilda föräldrar, så jag kör ena veckan hos morsan, ena veckan hos farsan.
Thomas är inne på sitt andra sabbatsår. Inte för att han vill, utan för att pandemin ställde in högskoleprovet förra året. Vilket gjorde att han inte kunde söka till den utbildningen han hade tänkt söka. Så i väntan på att kunna göra det hänger han med kompisar, jobbar extra och pluggar en kurs i japanska. Och hänger på nätet.
Ja, Reddit har jag använt länge.
En av sajterna han brukar vara på är Reddit, ett av världens största internetforum. Som användare kan du följa olika trådar och ämnen, subreddits. And we're gonna be trying out some boozy
Kit Kats from Japan. Det finns subreddits för allt möjligt. Allt. Vare sig det gäller liksom mat, politik, ekonomi.
If you like watching anime, then you've definitely seen this dish.
Jag passar på att ni この辺でサザンカルフォルニアで一つ抜けてるか頭一つ抜けてるか。
Till exempel om du är intresserad av matlagning finns det hur många subreddits då, avdelningar för mat.
When visiting a yakiniku barbecue shop.
Så olika sorters. Jag gillar till exempel då japansk mat, så du kunde gå på r/japanesefood, en subreddit just för det.
They're pretty tasty. I like them. Okay, well.
Fanns många sushikockar som la upp sina,
as you can see, I have a mountain of spinach.
Grejer som var passionerade och la upp när de lagar, och kunde jag skriva till dem och fråga liksom så här, om recept och allt möjligt. Jag tycker det är fantastiskt.
That wraps it up for today's video. I hope I made you hungry, so please consider leaving a like and maybe even subscribe. See you in the next one.
I mars 2020 börjar en annan grupp dyka upp på Thomas skärm.
Donald Trump kastar bort papperslapp som varnar om coronavirus.
Wall Street Bets.
Varje dag när du gick in och kollade på den här populära sidan, på vad är populärt just nu på Reddit, så var det någon post, någon meme framförallt där från den subredditen. Och marknaden börjar krascha. Det var framförallt när coronapandemin kom och marknaden kraschade ordentligt, då gjorde de mycket memes om att de har tappat alla sina pengar och sådär, som var ganska roliga. Väldigt skämsamma, väldigt liksom lättsam. Så då, det var väl först då jag började bekanta mig mer ordentligt med den.
Wall Street Bets-gruppen hade startats några år tidigare av en entreprenör i USA och skulle vara ett mer lekfullt aktieforum. Till en början är det litet och oorganiserat, men det lockar folk som är intresserade av andra typer av investeringar än traditionella indexfonder och säkra aktiekort. Vissa är mer seriösa, andra är amatörinvesterare. Men våren 2020 är det något annat. Gruppen har nu nästan 1 miljon följare, och det torra finansspråket har blandats upp med internetkultur.
Väldigt mycket folk som medvetet tog väldigt, väldigt, väldigt stora risker. Och man firade både liksom enorma förluster och enorma vinster. Och så gjorde man mycket memes och skämt om alltihopa och att man själva var ganska löjlig. Det var en kul del av hela grejen.
Med uttryck som YOLO, You Only Live Once, lägger medlemmarna upp videos och skärmdumpar av sina allt mer riskfyllda investeringar i aktier som man kallar för stonks.
This summer I invested $17,500, 6 months salary in my entire life savings.
Och jargongen är grov. Man kallar varandra för efterblivna apor och idioter och ägnar sig åt loss porn. Skryter om hur mycket pengar man har förlorat.
Jag var kanske inne ganska mycket också just för att se de här förlusterna. Jag tyckte att det var ganska roligt. Folk investerade i så oerhört konstiga grejer.
Så som att investera alla sina sparpengar i rotfrukter eller grönsaker.
After watching a video about Vincent Kasuga and his monopoly on onions, I decided I'd try to do something similar with another vegetable.
Med filmer och memes, en sorts skämtbild som skickas i sociala medier, gör de narr av olika aktier och aktörer i finansbranschen och sig själva.
Jag var inne från när det gick dåligt på aktiemarknaden och så där, bara för memes och få kolla på alla dumma grejer folk gjorde. Men jag trodde aldrig liksom på 100 år att jag skulle investera själv.
Men då och då dyker upp en annan typ av inlägg på Wall Street Bets, som förra sommaren.
Okej, det här är 28 juli 2020. Det här var typ en av de första grejerna jag hittade.
Gunnar Hadius är journalist och jobbar med ekonomipodden Kapitalet.
Och är väldigt fascinerad av typ ekonomi plus internet. Och då är väl det här typ peak ekonomi plus internet.
Han följer, precis som Thomas, aktieinläggen på nätet.
Typ i början av januari, så precis efter en årsskifte så kom jag till att jag började dyka på Twitter. Så här memes som jag inte förstod från övriga ekonomi plus internet, liksom Twitter. Som var om olika typer av stonks och ordet GameStop började dyka upp och sånt där. Sen så tänkte jag inte så mycket mer på det. Jag hade liksom namnet GameStop, kolla upp, liksom nedskrivet i min anteckningsapp i någon vecka.
Men tweetarna och memesen om GameStop blev snabbt fler och fler. Och Gunnar insåg att det här kunde vara värt att titta närmare på och försöka förstå. På Reddit, på Wall Street Bets, hittar han ett inlägg postat av användarnamnet Deep Fucking Value med en länk till samma persons YouTube-kanal där han istället kallar sig för Roaring Kitty.
Och det här är jag rätt säker på. Och det, som historieskrivning kring det här är att det här är första filmen kring allt.
Yo, what up everybody? This is going to be the first video of the Kitty Corner. And the market has kind of forced my hand on this one. The first stock that I'm going to talk about is GameStop. And I know it's a polarizing stock. Some people won't even tune into the stream right now when they hear that I'm bullish.
I videon välkomnar Roaring Kitty, eller Keith Gill som den 34-åriga finansanalytiken egentligen heter, tittarna till sin nystartade YouTube-kanal.
Alltså, man kanske kan beskriva honom som att han sitter i en katt-t-shirt med en liksom bakom fram en caps, han är typ 30 någonting och har en sån här klassisk YouTube setup med en så här alldeles för stor mikrofon och kollar in i kameran. Och sen om man tror bara så här, vad är det här för lallare?
Roaring Kitty delar med sig av sina analyser på börsen och den första aktien han vill prata om är den det finns delade meningar om på marknaden. Spelbutikskedjan GameStop.
Sen är det så en 56 minuter lång video och sen när man är typ 16 minuter in.
And then improved flexibility they have right now because of the refinancing, they extended the maturities and they got rid of some covenants. Like I'm listing a whole bunch of things here.
Alltså det är så sjukt att han har liksom gjort en sån bizarr hemläxa kring det här.
I don't know, maybe they're not digging deep enough or maybe I'm wrong. I mean, I might be wrong about this too, but I think people are thinking that everyone else behaves the way that they behave. And I think that could be a mistake in this case.
Hemläxan Keith Gill har gjort i den nästan timmeslånga videon i Excelblad efter Excelblad med nyckeltal, kvartalsrapporter och cykler är en rigorös analys av GameStop som han själv investerat $50,000 i bara en månad tidigare. En butikskedja som säljer tv och dataspel och spelkonsoler.
Alltså om du går till en galleria i USA så finns det typ nästan alltid en GameStop där. Och ungdomar hänger där och köper tv-spel typ. Och på grund av att väldigt mycket av tv-spels och datorspelshandeln har förflyttats från den fysiska världen till den digitala världen så går det inte svinbra för GameStop.
GameStop gick också att hitta i svenska gallerior fram till bara förra året när de successivt stängde ner varenda en av de 45 butiker som fanns här. Och även om de inte har stängt alla sina butiker i USA var det på pappret ett företag som inte såg ut att ha de ljusaste utsikterna. Något som coronapandemin också bara förvärrat.
Och det här upptäckte ett antal hedgefonder.
Hedgefonderna är kanske sinnebilden av de stora, smarta pengarna på finansmarknaden. De flådiga kontoren och kostymklädda männen som hanterar och tjänar osannolika summor pengar i sitt jobb.
Det är så Ivy League-elit personer som har, du vet, jobbar 95 timmar i veckan och sitter på i olika kontor i New York liksom, i skyskrapor.
Till skillnad från andra aktiefonder, såsom de som förvaltar dina och mina pensionspengar, har hedgefonder mycket friare tyglar. De kan göra mer riskfyllda investeringar och använda sig av finansiella produkter som andra fonder inte får använda. Och de är mäktiga spelare i finansvärlden.
De har jättemycket pengar och pengar är makt. Så att de är ju såklart jätte... Alltså de större fonderna är ju såklart jättemäktiga. Ganska mycket så ofta att marknaden följer hedgefondernas signaler. Att om en stor hedgefond gör en stor investering i någonting, då tas det som en signal på att oj, de har sett någonting som inte vi andra har sett. Det här företaget är värt mycket mer eller mycket mindre än vad vi alla har trott. Sinnebilden av en hedgefond är nog någon som försöker liksom, om en finansiella rovdjur lite grann.
Ett av verktygen hedgefonderna har är att de kan blanka eller korta en aktie. När de inte tror på ett företag satsar de pengar på att företagets aktie ska gå dåligt och kan på så sätt tjäna pengar på att det går dåligt för företaget.
Och Citron och några andra hedgefonder hade gjort det här med väldigt, väldigt mycket GameStop-aktier.
Det var det här några stora amerikanska hedgefonder, bland annat Melvin Capital och Citron Capital, hade gjort med GameStops aktier. Och deras blankning var aggressiv. De hade blankat fler aktier än företagets totala marknadsvärde för enorma summor pengar.
För att de trodde att GameStop-aktien skulle falla i pris, för att de trodde att GameStop skulle vara tvungen att... Alltså de trodde att det skulle gå sämre än någonsin för GameStop helt enkelt. Det var väldigt tydligt med det här händer hela tiden. Alltså aktier blankas jämt. Det är inte en spektakulär grej att det här händer. Utan... Det är liksom verkligen vardag att någon stor fond blankar en aktie av något slag.
There's some legitimacy to some of these things. I'm not saying that these things are all ridiculous. I'm not saying that. I'm saying that it's just so much of it.
Men någon som inte höll med om att GameStop var ett utdömt företag eller att deras aktie skulle bli helt värdelös, utan snarare tyckte att hedgefonderna hade tagit i lite väl mycket när de hade blankat GameStop-aktien, var alltså Keith Gill, Roaring Kitty.
I think this is my thesis. You're welcome to tear it to shreds. Feel free. I encourage you to. Please.
Roaring Kittys film och tankar om att GameStop-aktien kunde vara undervärderad och därför en bra investering sprider sig. På subredditen Wall Street Bets börjar GameStop nämnas mer och mer. Och någon som blir intresserad av Roaring Kittys analys är 20-åriga Thomas som bytt sushikockarna mot aktieforumet.
Och han pratade mycket om det här och som hade liksom väldigt långa posts som verkade väldigt mycket mer seriösa. Och som även de hade liksom inte varit på Wall Street Bets innan. Det var inte så att de var där och postade memes ofta, utan de hade kommit dit specifikt för att snacka om GameStop.
Thomas läser om hedgefondernas spekulationer kring att GameStop ska gå dåligt, men också om hur företagets ekonomi har sett ut de senaste åren.
De var värderade som att det var självklart att de skulle gå i bankrutt eller att de var helt skrot. Och det kändes inte för mig som att det var helt självklart.
Han köper helt enkelt Roaring Kittys tes. Här finns det kanske pengar att tjäna.
Ja, men det där verkar ju inte helt dumt liksom. Även om de i princip kommer gå bankrutt förr eller senare så är det ändå en bra investering, för att de är så sjukt undervärderade just nu. Så förr eller senare kommer de gå uppåt. Här finns det mer värde än vad allmänheten har insett än. Det här kanske inte är en så dum investering ändå.
Trots att han bara är 20 år gammal är det här inte första gången Thomas kom i kontakt med aktier och investeringar. Egentligen började intresset för sparande och pengar redan när han var liten.
Jag minns att det var kul först att samla på större och större sedlar. Jag hade alla mina pengar i kontant då, eftersom det var tidigt 2000-tal. Både från liksom min veckopeng, pengar som jag hittade på marken. Jag var väldigt på att jag ville tjäna mer pengar, så jag försökte hela tiden så här be föräldrar eller morföräldrar och liknande om jag, typ, om jag städar i vardagsrummet, kan jag få 10 kronor då, eller kan jag göra det här och det här.
Och Thomas var noga med att lägga undan mer än vad han gjorde av med.
Alltså fram till att jag var kanske 10 spenderade i princip ingenting, eller 11 till och med 12. Och sen började jag väl spendera lite som alla, jag kanske går på bio med vänner eller liksom köpa någonting och sådär. Men då märkte jag att det var väldigt praktiskt att ha en buffer på kontot. Och den tryggheten uppskattade jag väldigt tidigt. Så då började jag med att jag la in hälften på ett sparkonto. Och sen behandlade jag det som att jag fick halva summan. Och då, det kunde jag spendera varje månad som jag ville. Men då visste jag att det sparades hela tiden med, och så hade jag den här buffen.
Men hur gammal var du då?
Alltså från och med typ 14-15 någonting.
Pengar, började han inse, kan vara en frihet.
Och inte nödvändigtvis då för att man vill liksom köpa lyxbilar och penta oss på Östermalm senare i livet, utan mer bara för att ha den ekonomiska säkerheten. Att om jag vill resa till Japan och bo där i 5 år och inte hitta jobb 2 år, okej, då kan jag ändå göra det. Att pengar inte är en faktor i ens livsbeslut liksom.
Och till slut, vid 19 års ålder, hade han genom sitt sparande, extra jobb och ett litet arv sparat upp en summa på 165 000 kronor. Pengar han tänkte skulle räcka till en insats för att köpa lägenhet tillsammans med 2 kompisar.
Vi hittade några som var intresserade av, framförallt snar som var lite mer nedslitna, som man kanske behövde renovera ganska mycket.
I nästan ett år hade Thomas och hans kompisar kollat på olika lägenheter, men den ena gick dyrare än den andra. Snart fick de sänka sina krav för att överhuvudtaget kunna hitta något de kunde tänka sig råd med, och till slut var alternativet en gammal kontorslokal i en förort till Stockholm.
Och där tänkte vi då att vi, om man kan göra om hela den här arbetslokalen, riva ut massa ledningar som satt konstigt, fanns inte ett enda rum som var liksom anpassat för att vara, och det är ledningar som hängde ner från taket och var liksom verkligen inte särskilt välkomnande.
Men Thomas och hans kompisar hade varit långt ifrån ensamma om att vilja köpa kontorslokalen. Den såldes skyhögt, långt utöver deras budget.
Okej, vi ger upp. Helt enkelt. Så att då kände vi att vi skulle avvakta istället, så då började vi investera i aktier istället.
Och att ge sig in på börsen var inte svårt.
Det finns många nu, både på liksom YouTube och Instagram, som snackar om det här, ja.
What's up you guys? It's Graham here. So I just wanted to share my story and my background about how I became a millionaire by the age of 26.
Nätet kryllar av influencers och unga personer som har blivit väldigt rika, väldigt snabbt. Och som delar med sig om hur de har gått tillväga.
Jag kollade väl en del YouTubers som typ Graham Stephan är ganska bra.
So I'll break it down. I'll share with you guys exactly step by step by step by step what I did.
Som pratar mycket om att spara och investera och sådär.
So I think it's really important that we talk about a concerning new trend that's just started to surface in the stock market over the last few weeks.
Genom nätbanken och en app var aktieköp bara ett knapptryck bort. Thomas snappade upp olika analyser och tips och började frenetiskt att läsa på om olika företag han trodde var undervärderade. Och i december 2020 bestämde han sig för att börja investera i aktier på riktigt.
Man blev ju lite av en så här aktiejunkie nästan. För att man börjar med aktier så hatar man måndagar och sådär, som de flesta kanske. Eller det är inte den roligaste dagen på veckan, men nu är det tvärtom. Man hatar helgerna, för då är inte aktiemarknaden igång. Då kan man inte kolla och följa efter. Och sen när måndag kommer, då är man yes.
Det visar sig att Thomas har träffat rätt med de första aktierna han valde att investera i. På bara några veckor går de upp med 30% och han ser hur hans pengar växer. Thomas får blodad tand och börjar se sig om efter nästa investering.
GameStop. Buy more stock. Ape like.
Efter Roaring Kitties video och fler memes om företaget GameStop blir Thomas nyfiken. Han börjar kolla på nätet vad andra säger om aktien. Han ser på Twitter hur stora amerikanska investerare, såsom Michael Burry som 2008 förutsåg bankkraschen långt innan alla andra, har investerat i GameStop.
Då började jag kolla upp som en galning kring företaget. Jag hittade honom typ 6 på kvällen eller någonting, typ precis efter jag käkat middag. Och då satt jag uppe till typ klockan 3 på natten och bara kollade GameStop.
Thomas hittar Ryan Cohen, en investerare i 35-årsåldern som har blivit miljardär genom att grunda och sälja en e-handelssajt för husdjursmat. Och ser hur han har intresserat sig för GameStop och deras möjligheter att omvandlas från en blödande butikskedja till ett lukrativt gamingföretag online.
Jag tror på honom. Jag tror att företaget är undervärderat. Jag vill lägga in allt. Jag kommer köra all in på GameStop. Jag tänker sälja alla mina andra innehav.
Thomas är nu så övertygad att han övertalar sina kompisar, småsyskon och sin mamma att de ska lägga pengar i GameStop. Han lånar 100 000 av en kompis pappa.
Jag var ju då väldigt säker på min tes, så jag kände att det var värt det att även låna pengar. Jag hade en kompis då som hade fått ett erbjudande av sin pappa att investera hans pengar åt honom, för när pappan då ville inte själv investera sina pengar. Då frågade jag om jag fick investera de pengarna åt honom och ta en andel av vinsten. Och om det var någon förlust så betalade jag den förlusten.
Thomas har nu totalt 265 000 kronor att investera.
Jag tänker om man flippar en peng och den ena hälften av gångerna förlorar allt och hälften av gånger 10 gånger, det är ganska bra coinflip att ta, även om det är stor risk.
Aktiekurser, GameStop-googlingar och nyheterna börjar ta mer och mer av Thomas vakna tid.
Men även om jag redan hade kollat så kunde jag kolla samma grej igen, bara kolla, dubbelkolla, visst stämde det där, visst fanns det inga hål här. Kolla andra argument igen, gå in på Wall Street Bets och kolla memes bara för att liksom lugna ner sig.
Till en början ser det ut som att det inte var ett så bra bett trots allt. GameStops aktie går ner från de 17 dollar Thomas har köpt in sig på. Men efter en vecka kommer nyheten om att e-handelsmiljardären Ryan Cohen, investeraren som Thomas har läst på så mycket om och som vill transformera företaget, ska gå in i GameStops styrelse. Och nu börjar det bubbla på Wall Street Bets.
Och det måste ha varit den konstigaste dagen jag varit med om fram tills dess. Jag satt och spelade schack med en kompis. Och sen så var jag inne och kollade på kursen då och då bara för att. I början av dagen gjorde den inte så mycket. Först gick den lite sidledes. Den var uppe kanske 5% eller någonting. Så körde vi kanske schack i en halvtimme eller någonting innan jag kollade igen. Och då var den uppe i 23,5. Där den är uppe typ 20% på en dag. Det är helt sjukt liksom. Bara var i hela friden. Och så bara fortsatte den gå upp, 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 upp. Och jag ringde mina två kompisar då som också hade investerat. Bara, vad fan händer? Den är uppe typ 30%. Sen var den uppe 40%. Det var liksom... Och den slutade aldrig. Den bara fortsatte upp, 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 upp. Liksom, ja, nu är jag uppe 50% på en dag. Nu är jag uppe 60% på en dag. Det var helt surrealistiskt. Och bara, okej, jag blev typ 10 000 kronor rikare på några minuter. Det är en absurd känsla. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. Jag bara, vänta, va? Och jag bara, shit, vad fan händer?
I nästa avsnitt.
Jag vill inte tjäna pengar på någon annans misär. Jag är emot det här att du ska tjäna pengar på att någonting går dåligt. Jag gillar inte det.
Vi förstår blankningar mycket bättre än vad ni gör. Och vi kommer vinna på det här till slut. Och då tappar de det på Reddit.
Och då är man ju inne i så här galen territorie. Då vet man ju inte vad man ska göra. När jag ser liksom 1 miljon borta på 10 minuter eller någonting. Alltså helt absurt.
Du har hört ett program från Sveriges Radios dokumentärredaktion. Jag heter Anna Frey. Reporter var också Erik Lakvist och exekutiv producent Sofia Kottorp. Slutmix Joakim Lövgren. Alla våra program hittar du i appen Sveriges Radio Play.